If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi behöver inte aktivera barn på det viset att vi sitter, du vet, tar med dem på aktiviteter och hopp- och skuttträning och sånt där. Utan vi behöver se till att ge dem möjligheter att upptäcka världen i en lekpark, i en sandlåda, i en skog, whatever. Det behöver inte kosta någonting.
Så, då var det torsdag igen och Life with Kids-podden. Och idag är det jag, Lina, som är här och jag har fått en ny kompis, kan man väl kalla dig, Kristina.
Tack!
Välkommen till Life with Kids-podden, Kristina Bär.
Tack snälla.
Ja, det ska bli så intressant. Jag har så mycket frågor här, så vi skulle gå igenom lite kort här. Och jag hade så mycket frågor så jag kände att nej, nu måste vi trycka på räck här innan vi börjar djupa oss i allt det här. För idag ska vi ju prata om barns hjärnor och utveckling av dessa. Och det här är ju ett ämne som verkligen fascinerar. Tycker jag. Det är ju någonting som vi vet väldigt lite om, vad jag förstår. Innan vi ska börja med din presentation och vem du är, allt sådär. Men hur mycket vet vi om våra hjärnor idag, skulle du säga?
Alltså, vi vet ju mycket utifrån praktiken. Alltså, vi vet ju en hel del om till exempel barns utveckling, eftersom vi kan nästan sätta en tidsmarkering på när vissa saker brukar utvecklas. Det finns som ett inbyggt utvecklingsschema i barns hjärna. Och det är ju en av de sakerna som vi stämmer av som barnläkare på barnavårdscentralen och i skolan och sådär. Så att en hel del vet vi ju liksom utvecklingsmässigt om hjärnan. Men sen i hur tankeprocesser går till och hur det absolut fungerar när vi skapar minnen och hur det... Liksom hur det går till när vi läser och sånt där. Det börjar man liksom få en aning om. Men det är inte så himla enkelt eftersom hjärnan är aktiv i sin helhet hela tiden. Och det vi kan göra är att använda sådana här magnetkameror för att se vilka områden som samarbetar. Men vi kan ju inte garantera att det är exakt lika på alla individer. Utan det är den person som ligger i magnetkameran just nu som agerar precis så. Och man kan se mönstret i framloben, så är det vissa områden som styr till exempel impulskontroll och sådana här saker. Och att reptilhjärnan eller amygdala är på samma ställe i alla hjärnor och sådär. Så det kan vi ju se naturligtvis. Men hur exakt de här samspelen mellan olika områden i hjärnan funkar, det tror jag kan bli svårt, men jag är öppen för att det kan finnas en exakt kontroll på det här. Men jag tror inte det, utan jag tror att det handlar mycket om samspel också med yttervärlden.
Ja, och det är väl det här som gör kanske att det är så fascinerande, det här med hjärnan. Och plus då dimensionen att den påverkar så mycket i vårt liv och i vår upplevelse och i vår funktion och allt sånt där.
Absolut.
Och det känns ju som att jag har lyckats träffa en perfekt person för att ha det här samtalet idag. För du är ju barnläkarspecialist bland annat.
Ja.
Och du driver ju också exist.se som har fokus på att öka förståelsen för vår hjärna. Mm. Sen vet jag att du är ju poddproffs. Du har ju en egen podd som heter Hjärnpodden.
Mm, stämmer.
Hur började ditt engagemang för hjärnan och att djupdyka i det?
Hörru, det började när jag var 2 år ungefär, eller 1 år kanske. Då var jag ute och gick med min mamma och såg andra spädbarn i sina vagnar. Och då ställde jag mig liksom upp och tittade ner i de andra vagnarna, har de berättat för mig. Och jag har alltid sedan jag var liten varit helt fixerad vid spädbarn och barn hur utvecklingen sker. Så det är inte så konstigt egentligen att jag blev barnläkare. Utan det här har liksom varit mitt intresse hela mitt liv. Hur 17 blir ett barn till att börja med? Det har varit min stora livsgåta och det fick jag väl svar på skapligt under utbildningen. Liksom. Mm. Men det har under hela tiden som barnläkare så kan jag bli så ödmjuk över att i princip alla barn har samma tidsplan inbyggt med lite diff på några månader hit och dit. Till exempel det här med att lära sig att sitta, lära sig att gå. Hos barn som är friska så sker det här inom ett spann på några månader. Plus minus, det är inte så jättenoga utan vi har de här tidsaxlarna, till exempel att vi säger att man ska gå innan man är 1,5 års ålder. Därför att vi vet att det är då det brukar ske. De allra flesta barnen går vid 1,5 års ålder. Och sen fortsätter ju den här utbildningen. Det blir ju tydligast på de riktigt små barnen. För på de barnen så kan vi ju se de motoriska stegen så väldigt tydligt. Men sen egentligen så tittar vi ju vidare på barnavårdsavtalen, till exempel med språkutvecklingen. Man ska kunna säga två ord i 2 års ålder i följd. Och då är det en jättestor variation. En del barn gör inte det och andra pratar 3-ordsmeningar vid 2 års ålder. Men ungefär så ska man kunna ha 2 ord. Sen någonstans vid skolstart så ska man ju kunna ha passerat utvecklingssteget med att rita en huvudfoting till exempel och börja rita en mer människa med ben och kanske kläder. Det brukar man klara ungefär vid skolstart, men det är också en variation. Och det där kan ge oss en liksom, liten signal för vilka områden som ett barn kan behöva extra stöd i. Det är därför vi gör de här kontrollerna, tänker jag. Och det här hänger ihop alltihop med hjärnan. Och likadant i skolan, det här med att man ska lära sig att läsa. Det är ju någonting som vi är bäst skickade att göra när vi är små. Alltså någonstans mellan 6 och 9 års ålder. Då verkar det finnas som ett fönster. Så har man en dyslexi till exempel och får mycket träning i lästräning innan man är 9 år. Så har man ganska stor chans att bli en duktig läsare ändå, trots sin dyslexi. Men om man inte får rätt stöd för sin dyslexi där, så blir det någonting som följer med sen.
Okej.
Så att, och likadant det här med arbetsminne, att det inte är heller någonting som mognar exakt lika. Vi brukar kunna säga att i en klass med 11-åringar så är det några som har ett vuxet arbetsminne, det vill säga förmågan att ta in mycket information samtidigt och bearbeta och liksom resonera kring. 4-5 detaljer kanske. Medan det finns några som är på en förskolebarns ålder med att man bara kan ta en instruktion i taget. Och det glömmer vi ofta, vi vuxna. Vi glömmer att barn, små barn och vissa barn som har svårt med arbetsminnet bara tar en instruktion i taget. Sen tappar de resten av informationen. Så vi har långa utläggningar med barn och försöker förklara förtvivla pecka. Men det hjälper inte om man har ett arbetsminne som inte är moget än. Så tänker jag. Och därför så kan vi behöva förstå lite. Vi behöver liksom en lite kunskap om hur barnen funkar för att vi ska kunna hjälpa dem på traven med rätt instruktioner. Istället för att det ska bli, men fattar du inte? Varför är mitt barn, varför kommer aldrig ut i hallen till exempel på morgonen? En klassiker med 7-åringar som ska till skolan. Kom ut i hallen, borsta tänderna och ta med skolväskan. Så kommer de aldrig. För de har glömt. Vad var de skulle göra på vägen? De fastnar i tandborsten eller något.
Väldigt disträ liksom.
Ja, men det beror ju på att de fastnar i tandborsten. Och sen den där med skolväskan, jaha, vadå? Liksom, ja. Men
jag har en 6,5-åring hemma. Jag känner precis igen det där. Det börjar komma nu. Ja. Vad händer med dig?
Jo, och det här, men det är ju någonting som egentligen har funnits hela tiden. Om du tänker tillbaka. Så även om man är 6 år och har den funktionen precis just nu, att man har en instruktion, så har ju det varit hela vägen. Men som en 3-åring så förväntar vi oss inte att de ska ta flera instruktioner samtidigt. Men vi gör det när man börjar skolan. Men de klarar inte det då heller.
Nej, det där är ju väldigt intressant. För i Life with Kids-podden här så träffar ju vi massor med experter på olika saker av föräldraskapet och, och uppfostran och så. Och då får vi oftast höra att ur ett föräldraperspektiv så ska vi hantera barn som att de är små vuxna. Det vill säga att vi ska behandla dem likvärdigt som om det vore du och jag, så att säga. Att de är inte mindre värda bara för att de är korta, så att säga.
Nej, men det handlar om... Det handlar om människovärde.
Precis, för när det kommer till det kroppsliga perspektivet, då skiljer det sig ju ändå åt. Våra insidor skiljer sig ganska radikalt ifrån ett barn till en vuxen, hjärnan till exempel. Jag läste någonstans att hjärnan är liksom inte färdigutvecklad förrän man är 25. Stämmer det?
Eller 30 kanske.
Ja, till och med det.
Men jag tänker så här, människovärdet, absolut, vi ska visa våra barn respekt och vi ska ge dem värme och struktur. Men vi måste göra det utifrån var någonstans i utvecklingen de beter sig. Om jag behandlar min tonåring som om vi var kompisar, då kommer jag tappa någonting väldigt viktigt i föräldraskapet. Nämligen strukturen som tonåringen behöver även om de hatar den. Därför att de är inte mogna att ta beslut i frågor som är kopplade till impulsivitet och kompisar som driver på att man ska till exempel dricka eller vara med på en fest eller ta risker eller vad det handlar om. De behöver min fasta struktur som förälder. Likadant med treåringarna. De behöver både min struktur och väldigt mycket kärlek i när de misslyckas. Och det är, tycker jag, att visa på respekt. Jag skulle ju aldrig göra våld på en annan vuxen genom att tala om för dem vad de ska äta, sitta och stå. Men en litet barn kan inte göra det valet vad vi ska äta ikväll. Jag hör jättemånga barn få den frågan i mataffärer till exempel. Så, åh, vad vill du äta för någonting ikväll? Det är en jättestor fråga. De har inte ekonomiskt ansvar. De skulle kanske välja bara makaroner, vilket jag som vuxen måste ta ansvar för att barnet inte får. Därför att det är inte
och sen när de väl säger någonting, då blir, nej men det kan du ju inte ta, för det förstår du väl. Eller
nej,
de får de ändå inte det när de väl har valt.
För det här handlar ju om att man måste ha fått förutsättningar att ta beslut i de frågorna. Nu kan jag prata med mina tonåringar, för de är så pass stora att de kan hantera matlagningen nästan själva. Inte riktigt, för inhandlingen och det där kan vara lite struligt att få med allting och sådär. Men de är ju liksom på väg i den processen. Så nu kan jag ha den dialogen med dem. Men en treåring ska inte ha den dialogen. Det blir för stort ansvar. Det blir som att säga till en treåring att, men vet du, jag som vuxen har ingen koll. Men du kan väl ta över här. Och jag tycker inte att det är att visa på likvärdighet och människovärde. Jag tycker det är att ge för mycket ansvar till ett barn.
Ja, det är en konst där. Och det kanske är föräldraskapets stora nöt att knäcka det där med att hitta den där, rida på den där vågen som är den perfekta balansen mellan den här tryggheten och ge dem ansvar och växa och frihet. Ja, det är ju,
och jag tänker att värdet i att jag respekterar dig och jag ser dig, det visar vi på andra sätt. Det visar vi med närvaro, vi visar det på uppmärksamhet, svara an på deras emotionella behov och deras fysiska behov och sådär.
Mycket
klokt. Det visar vi människovärde på.
Men du, om vi börjar från början, liksom, vad vet vi om hjärnans funktioner när vi föds?
Ja, vad vet vi om det? Alltså, det vi vet är ju att vi är väldigt outvecklade som art när vi föds. Och det hänger ihop med att hjärnan kan inte vara mer utvecklad, för då skulle hjärnan vara större och då skulle barnet inte kunna komma ut genom lilla bäckenet. Det.
Och det är ju vi som kvinnor ganska tacksamma för ändå.
Ja, eller hur? Ja, lite så. Så. Det är jobbigt nog ändå.
Men lagom stor.
Lagom stor. Och det innebär ju att när vi får ut våra bebisar kontra ett föl, så kommer det här lilla barnet behöva allt av oss. Det vill säga både värmen och strukturen. Se till att hålla både tillräckligt med mat, tillräckligt med värme, tillräckligt med skydd, tillräckligt med allt. Alltså, vi är ju helt nödvändiga för att barnet ska överleva i det läget. Jämfört med ett föl som ställer sig upp direkt och börjar dia. Liksom. Och där tänker jag att det är det som är skillnaden. Vi har ju också en ganska lång leveranstid innan vi blir fullmogna. då som vi säger 25-30 år. Mm. Det innebär att som vuxen så behöver vi liksom följa barnets utveckling ganska nära och också ge träningsmöjligheter för att barnet ska kunna utvecklas i rätt takt. Det där sker egentligen, jag tror inte vi behöver fundera så himla mycket på det där träningen, utan mer försöka vara närvarande och se, oj nu kunde kalla det där, oj vad kul. Och ge möjligheter till utveckling men också begränsning när det blir farligt. Så.
Just det.
Så att det vi vet är att man mognar först nerifrån hjärnstammen kan man säga och lillhjärnan och sen uppåt framåt i riktning på hjärnan. Så att först så mognar de här delarna som har hand om ögonrörelserna så att man kan titta rakt fram. Istället för att ögonen åker runt som pingisbollar i ögonloberna. Sen så kommer balansen i huvudet. Sen kommer balansen i bålen. Vilket då möjliggör så småningom att man kan börja använda sina händer lite mer medvetet.
Just det.
Och få en bålstabilitet så småningom som gör att man kan sitta. Mm. Och sen så småningom så mognar man lite mer och då börjar ben mognaden så att säga och även den här växelvisa mognaden som gör att vi ska kunna gå så småningom börja mogna. Mm. För att de här reflexerna som vi har med där barnen ser ut att kunna gå när de är bebisar, man lyfter upp dem lite grann från ett underlag, upphör ju. Och sen brukar många föräldrar tycka att det är så kul att gå och träna sina barn, men man kan se att barnen steppar omkring på sina tår. När de gör det här. Och det betyder egentligen att barnet inte är moget att gå, även om den gör den växelvisa reflexrörelsen. Därför att det är en reflex i fötterna som behöver släckas ut först. Den som är, du vet om man trycker under foten på ett spädbarn så kniper de. Det är samma gripreflex i foten som det är i händerna.
Just det.
Och den måste först släckas innan man kan gå. Så man måste kunna ha foten på ett rakt underlag. Så att det där är ju en sån sak som händer. Och sen så småningom så kommer hjärnan att mogna någonstans till motorområdet i mitt i hjärnan. Och då kommer barnet kunna gå när vi mognar dit ungefär. Mm. Och så fortsätter det framåt och då kommer språket. Och då kommer tankeprocesser. Det kommer så småningom kognitiva processer och exekutiva funktioner. Och det här är ju någonting som inte är moget riktigt förrän någonstans upp i skolåldern. Och det är någonting som vi tränar på successivt i skolåldern. De exekutiva funktionerna, alltså dra slutsatser, jämföra, se likheter, kunna värdera information, och sådär. Och även också då hämma impulser, hålla koncentration och såna här saker som ingår i pannloben. Och sen någonstans runt 25-30 år så kan vi också impulshämma oss. Det vill säga när vi ser en rolig sak som skulle ta fokus ifrån det jobb jag skulle göra. Så kan jag säga, ja men jag gör det där sen. Det kan inte små barn. Ja, det kan inte små barn.
Det är då man hittar sig själv städande under sängen fast man egentligen borde, skulle jobba hemma. Så där.
Exakt, precis så. och det där är ju någonting som den där hämningen av det där roliga, eller jag försöker, det där är väl prokrastinering i och för sig, att man skjuter upp det där jobbiga. Och det kan vi nog se både hos barn och vuxna i alla åldrar tror jag. Men det jag tänker är just det här att på något sätt kunna, om jag blir arg så är det inte så lämpligt att jag skriker på min chef.
Nej.
Utan att jag hämmar den impulsen. Men om den hämningen är väldigt, väldigt svår för ett barn. Som är...
Den har ju inte riktigt barnen, känner jag.
Nej, de har inte det. Och det ska vi inte heller förvänta oss. Och det som jag kan känna är att många gånger så förväntar vi oss väldigt mycket av barn som gör att de hamnar i ett misslyckande.
Ja, och för dem är det ju det samma sak, tänker jag nu, att om vi ska gå in på förskolan och sen så är det en jättestor vattenpöl på vägen, så springer de fram och självklart ska ju de hoppa i den då med sina... För dem är ju det att göra någonting roligare än det tråkiga, så att säga.
Ja, men också
fast jag sa
världen
till dem igår, så förväntar jag mig att de ska förstå det.
Hur fungerar vatten? Du, utan den erfarenheten att ha hoppat i vattenpölar och har liksom fått känt på den härliga känslan att vara blöt. Och kanske också jobbiga känslan att det är blött och kallt på hösten kontra på sommaren när vattenpölar är mycket trevligare. Alltså någonstans när barn upptäcker ju världen med sin kropp. Och det tänker jag, det är det här någonstans att vi måste släppa dem att få utvecklas lite grann i det successivt utan att det blir farligt. Men det är när det blir farligt, när man försöker balansera på en järnvägsräls, som vi måste få bort dem därifrån. Eller de ska, när de är tonåringar, dricka och köra bil till exempel. Det är inget bra.
Ja, och jag tänker, det här är också en stor utmaning för oss som föräldrar. Att, för det här förstår jag i teorin. När du berättar det här så tänker jag ju bara, ja, det är klart barnen ska få upptäcka världen. Det handlar ju bara för dem att upptäcka världen med kroppen, precis som du säger. Men i praktiken då, när man står där stressad till sitt möte och barnen är helt blöta och man hade inga bra extra kläder med sig. Och så, det är ju där det krockar liksom, teorin och praktiken.
Absolut, och jag menar inte heller att man ska stå och slabba i vattenpölarna kanske på morgonen. Men på eftermiddagen så kanske det går.
Ja, precis.
På eftermiddagen kanske det går. Att ändå liksom ge möjligheten till den där leken. Den upptäckande leken som är så otroligt viktig för barn. Eftersom de relaterar till sin värld i den där leken. Så jag tror att vi behöver ge oss tid och barnen tid att få vara i sandlåda. Sitta där och hälla den här sanden i evig tid. Tills de är färdiga med det och kan gå vidare till att så småningom bygga sitt Lego i evig tid. Sitta där och pilla med det utan att vi avbryter dem i den naturliga leken, i det naturliga upptäckandet. Vi behöver inte aktivera barn på det viset att vi sitter, du vet, har med dem på aktiviteter och hopp- och skutträning och sånt där. Utan vi behöver se till att ge dem möjligheter att upptäcka världen i en lekpark, i en sandlåda, i en skog, whatever. Det behöver inte kosta någonting.
Jag hämtade min fyra år, eller treåring då, på förskolan. Jag drog i henne och sa, kom nu, vi hinner inte. Vi var på väg hem och hon ville plocka kottar och titta på någon snigel. Och, ja, det var plocka stenar. Mycket spännande. Det har aldrig hänt, va? kom nu, vi har bråttom hem. Skynda dig nu, vi har inte tid. Vi får göra det imorgon, liksom. Stod jag och höll på. Och innan det slog mig att vi har inte bråttom till någonting. Ja, vi har ingenting att passa när vi kommer hem. Utan jag var bara så inkörd på det här. Att nu ska vi hem. För att det här är liksom, det här är bara ett moment i min hjärna. Som bara, med minsta motståndets lag. Nu ska jag hämta barnen. Sen kommer vi hem och då får du leka. Liksom. Men för henne var ju det här vägen hem. Det var ju en jättespännande väg om vi tog tid. Så att, där fick jag faktiskt be om förlåtelse. Och plocka upp mig själv och säga. Okej, det är okej att den här vägen på 10 minuter kan ta en halvtimme. Det är okej idag. Liksom.
Ja. Och det fina i det här är ju att barns lek pågår ju nonstop. Det är ju deras värld. Så att finns det, precis som du beskriver, en snigel, då måste man ju upptäcka den. För de har ju inte sett en snigel förut. Det är ju toppen. Och jag måste säga att när jag har jobbat som barnläkare så är det just att, och det som jag har lärt mig att ha egna barn och att vara barnläkare är att om jag går in i den där närvaron som barnen har, de har inget annat läge nämligen. De har bara närvaro, total närvaro. Det som alla andra vi vuxna försöker träna med mindfulness, det är där barnen befinner sig fram tills de är ungefär 7-8 år. Det finns inget annat läge. Om vi kan bemöda oss om att vara där med dem i den närvaron, då bygger vi relation på djupet. Då behövs det inte mycket mer.
Nej, fantastiskt. Hur formas hjärnan? Liksom? Är det arv? Är det liksom, vad är det som bestämmer vad man har fallenhet för?
En del är naturligtvis gener, suttar, alltså lite gener. Men det är väldigt, väldigt mycket mer träning. Och det beror lite på om vi tittar på öst- eller västvärlden. I västvärlden så har vi extrem tillit kulturellt till intelligens till exempel. Vilket är intressant. Men det har ju visat sig om man tittar på östvärlden, alltså Asien. Där har man en inställning om att där är det arbetsinsatsen som är det viktiga. Hur mycket du lägger ner på ditt arbete. Så där gör man inte alls någon fokus på den där grundläggande så kallade intelligensen. Utan man undervisar alla barn på samma nivå i alla fall. I samma klassrum. på ett helt annat sätt och har i och för sig en väldigt hög press på sina barn, men de når också bättre framgång.
Mm.
Generellt ska jag säga att det är så här. Och det gör ju också att vi i västvärlden tenderar att liksom kulturellt skapa de här så att säga, förutfattade meningar som kallas för Pygmalion-effekten för våra barn. Mitt barn är smart, mitt barn är lite mindre smart i det här ämnet. Istället för att förvänta oss att lägga ner hård arbetsinsats, se alltid till att bli lite bättre. Som man har till exempel i Hongkong och Kina, där man har en syn på att man kan alltid bli lite bättre. Och det är det vi jobbar med. Inte att vi ska bli professor, utan vi ska jobba med att bli bättre. För det är i sig ett värde i sig, en ska säga...
Är det den förmågan som man brukar benämna som grit, det vill säga förmågan att fortsätta igen och igen, och när man misslyckas så börjar man om och så provar man igen. Liksom.
Och det intressanta med grit-forskningen tycker jag, det är att vi har ju, den har ju då tillkommit av Angela Duckworth som har påbrå från Asien. Hon är ju uppfostrad i den andan själv, och hon har själv mycket grit, men samhället i västvärlden, i USA, Sverige, Europa har inte synen på att det är insatsen, alltså vår effort, som avgör hur vi ska komma, utan det är vår intelligens. Så att vi spelar hela tiden ett dubbelspel. Barnen får höra, jo men det är liksom hur mycket grit du har, det är mycket ansträngning du gör. Samtidigt som vi lägger på barnen någon form av, du vet, overheadbild där intelligensen avgör.
Ja, det är ju där man ger betyg på. Liksom.
Ja, man ger betyg på kunskapen. Men
på kunskapen?
På kunskapen och på uppnådda mål gör man. Men eftersom det inte finns någon beredskap och arbetsvilja att jobba, utan man tänker att man blir avslöjad som en idiot om jag försöker.
Precis.
Då är det bättre att flyga under radarn och inte försöka ens. För att tänk om jag har försökt och det visar sig att jag ändå får ett dåligt betyg.
Just det.
Förstår du? Istället för att tänka att det är inte betyget i sig, utan det är min ansträngning. Vilket är intressant, för att i Asien och i USA i för sig också så har man det här betyget som heter effortbetyg. Alltså man får betyg i hur hård arbetsinsats man har lagt ner. Och det är det som är det intressanta när man sen ska anställa någon. Har man ett betyg i effort som är högt, men kanske men en lite mediokra övriga betyg eller låga betyg i övriga, men man har gjort en hård arbetsinsats, så är man ändå den som man vill anställa. Därför man anställer mer på attityd än på intelligens. Och det där i Sverige, det är det här som är dilemmat. I västvärlden så anställer vi fortfarande på vårt CV och inte på attityd. Så vi säger en sak till barnen, du ska anstränga dig, men de får ju ingenting för det. Så vi måste ju ändra vår värdering i vårt huvud. Är det intelligensen som är viktig eller är det ansträngningen som är viktig?
Men ett exempel från verkligheten då, om man, som jag tror är ganska vanligt ändå, att man, om man har ett barn som, vi säger till exempel att vi har planerat att vi ska börja på en ny aktivitet, vi ska börja på en handbollsskola säger vi, i höst, och sen så går man på första träningen och då kommer vi hem från den och så säger barnet att nej men det där var inte så kul, jag vill sluta. Är det där då ett tillfälle då som man som förälder kan träna på den här? Nej, men nu provar vi igen. Eller har vi liksom...
Angela Duckworth tycker ju det. Jag är mer av en praktisk ordning. Jag har sett 4 ungdomar växa upp i mitt hem. Och har kommit fram till det att det där behöver man ju liksom bestämma sig för i terminstarten. Vi går minst en termin.
Just det.
Sen tycker jag att man ska hålla begränsning på antalet aktiviteter. Men det handlar om stressen som vi sätter i våra barn. Vissa extremt högintelligenta barn, eller högproduktiva barn, eller man ska säga, behöver mycket aktiviteter. Men de allra flesta barnen har alldeles för mycket aktiviteter. Är min erfarenhet både som skolläkare och barnläkare. Att man hjälper dem att rensa så att de har tid med sitt liv.
Just det. Är det vi högpresterande föräldrar vi som tycker att de också ska...
Ja, man ska helst gå på ett instrument och man ska gå på någon form av idrottsträning, helst 2. Och sen så ska man samtidigt vara med i scouterna eller i någon annan ideell förening och så vidare. Mm. Alltså någonstans så måste det också få finnas tid för att vara barn. Och jag jag har haft som gräns med mina egna barn, rätt eller fel, jag vet inte. Men att de får maxa 2 aktiviteter per termin. Max. Mm. Det har varit att när de har liksom presenterat att jag skulle vilja börja med en tredje, då har jag sagt, men vet du vad, då får du bestämma dig. Vilken av de andra 2 ska du inte göra?
Mm.
Och det som är intressant är att under vissa år så har de inte haft några aktiviteter själva, för bägge 2 har upplevt att de inte har behövt det. Någon extra aktivitet, utan de har velat fokusera på skolan. Men nu, när de börjar bli större, då kan de välja in egna aktiviteter som jag inte behöver vara inblandad i.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Precis. För vi vill ju inte träna dem på att bara göra som vi säger och att göra oss glada, utan vi vill att de ska gå hit, att det deras liksom aktivitet, att det är de som ska ha kul. Och
det intressanta är att om man kan uppmuntra deras så att säga, natur, deras karaktär på något sätt. Vad är det som är viktigt för dig? Vad är det du brinner för? Vad är det som du tycker är viktigt i livet? Hur vill du vara? Alltså den där typen av dialog istället för görandet. Så kommer det där görandet av sig själv.
Mm.
Förstår du vad jag menar då? Istället för att vi liksom börjar i görandet, i prestationen, i det som vi tycker är danande eller vad vi nu tycker, inte vet jag. Vi har liksom någon idé om att det är bra att hålla på med idrott för att. Och så punkt. Utan vi har då i undertext väldigt mycket behov av att vara en bra förälder inför andra föräldrar. Vi ska
skapa framgångsrika barn. Liksom.
Ja, och det märker vi redan i föräldragrupperna på BVC.
Mm.
Därför att mitt barn har inte lärt sig sitta lika snabbt som min mammakompis barn har gjort. Det barnet sitter redan och mitt barn ligger här och krälar och har inte kommit runt än. Förstår du?
Men hur mycket av det där kan man styra då som förälder? Hur mycket ska man hålla på och sitta träna då om barnet inte kan sitta?
Inget alls.
Det kommer alltså
barnet ska ligga på mage när det är litet för att kunna vända runt så småningom. Och ju mer barnet vänder runt och ligger på mage, desto mer frustrerad kommer det bli med sin situation och kommer träna det här automatiskt. Så vi kan inte. Däremot så ska vi fundera på om barn alltid ska sitta i barnvagn. Alltid ska sitta i en bilbarnstol. Alltid liksom ska sitta fast i någon sån här babysitter. Eller om de ska få möjlighet att ligga på mage på golvet och vara frustrerad på sin matta. Ha bollen 10-15 cm bort så att jag är tvungen att bli arg för att komma dit. Jag tror, många gånger som barnläkare så upplever jag att vi försöker skydda vårt barn redan som liten från den här frustrationen som är en naturlig del i utvecklingen. Så att du kan inte börja vända på dig om du aldrig får chansen att ligga på magen. Du kan inte lyfta upp ditt huvud om du inte får ligga på magen utan att kunna det från början.
Nej.
Så att jag tror någonstans att liksom ge barnet chans att få vara barn.
Mm.
Vi kan inte stressa på i det, utan vi kan inte gå på mammagrupper och fika på café hela tiden och ha barnet i barnvagnen. Det får inte tillräckligt träning då. Jag tänker så här att många gånger så gör ju barn också vad deras kompisar gör så småningom. Till exempel när de andra kompisarna börjar spela instrument så, och man blir erbjuden en plats i musikskolan eller att anmäla sig till musikskolan. Det är då som man eventuellt anmäler sig till musikskolan. Eller sådär. Och jag har absolut inget emot att man ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet, för det tror jag är bra. Jag tror att det är bra att man hittar sin form av fysisk aktivitet, men det behöver inte vara något organiserat. Det duger med att gå ut i skogen och hoppa mellan stubbarna och stenarna. För jag har en känsla av att de flesta föräldrar tror att deras barn är misslyckade om de inte går på någon lagsport eller inte går på någon aktivitet eller någon träning, utan de bara leker. Och jag skulle vilja hävda att det inte är så. Utan att barn som leker är fysiskt aktiva ändå. Och är det så att man har ett barn som inte vill gå på någon aktivitet, så ska man inte ha skuld i det. Utan det viktigaste är någonstans att hitta sin tid med barnet, där man får den här närvaron. För jag hävdar med bestämdhet, det är det som är den stora bristvaran för barn idag. Att få närvarande tid med sina föräldrar. Eftersom de är i närvaro, så behöver de oss i närvaro. Inte aktiviteterna i sig. Sen är det toppen om man har någon fysisk aktivitet som man blir intresserad av tidigt och som man tycker är roligt. Det tror jag. Man behöver ju liksom berätta om vad som finns. Annars finns det inte chans att man kan göra det. Men var öppen för att växla, byta. Är det tennis jag ska gå på? Eller är det skogen? Eller är det fotboll? Eller är det någon annan individuell sport som badminton? Eller fäktning? Eller vad det nu kan vara för någonting som passar. Fine. Precis. Jag tror fysisk aktivitet är toppen. Men jag tror att man ska inte ha skuld om man inte får sitt barn att göra det.
Nej, det är bra. Det slår vi fast, tycker jag. Du, tiden rinner iväg och vi kommer alldeles strax avsluta här. Ska vi avsluta med att bara säga någonting om minnen? Det är många som undrar hur skapar man minnen hos barn? Vad är det som gör att de kommer ihåg där de kommer ihåg, så att säga?
Ja, så för det första så tror jag att barn kommer ihåg helt andra saker än vad vi hoppas att de kommer ihåg. Det är ju glasklart. Om man går tillbaka till sin egen barndomssomrar, så är det ju de där exceptionella tillfällena när man till exempel satt på samma café som vanligt med mormor och morfar och mamma och pappa, och det kommer näckor och snodde en chokladkaka som man kommer ihåg. Och inte kanske vad vi gjorde på Disneyland när vi var där.
Just det.
Vi vet att vi var där, för det har jag bild på. Men det man kommer ihåg är ekorren. Och varje gång som jag kommer komma tillbaka till det här kaféet eller var i närheten, så kommer jag komma ihåg det här. Och jag tror ibland att vi förväntar oss att vi måste fixa till och vara så himla bra och perfekta för våra barn, istället för att förstå att den där promenaden ner till den vanliga glasskiosken 10 gånger samma sommar kan räcka för att skapa goda minnen. Och då menar jag kanske inte att man ska äta glass varje gång, eller också gör man det på sommaren. Jag hörde igår faktiskt, när jag var på ett rastställe och skulle bara gå in och hämta en kopp kaffe, för jag körde bil långt. Och så var det någon mamma som hade stannat där, för att alla är avströtta i bilen. De åker långt om också naturligtvis. Och så bara, nej, vi ska fika, men ni får inte ta någonting sött. Och då tänkte jag så här, men hur tänker man nu? Jag förstår att man inte ska äta sött, men om man går in för att fika men man får inte ta någonting sött, och sen då är det ganska små barn, hur ska de veta vad som är sött och vad de får ta och inte? Det blir återigen en sån här svår situation för barnet att hantera. Och så. Och då tänker jag, de där minnena som vi ibland glömmer bort, att de är så viktiga, för det byggs en relation där. Det är minnet som barnet har om de här semestern. Du vet, de åker till någon sommarö någonstans, inte vet jag. Eller man kanske är hemma eller vad man är. Och så går man till samma glassställe. Det räcker med 4 gånger kanske på en sommar. Så är det det de kommer komma ihåg. Därför det var så mysigt när vi gick där och pratade. Och så såg vi en hund när vi gick förbi. Och det är liksom den där närvaron med föräldern. Det mysiga där, gå hand i hand och liksom kanske stanna och titta på någon snigel. Om man tittar tillbaka till sin egen barndom, så är det ju de här tillfällena som, där känslan att vara värdefull, som man kommer ihåg. Varför är folk så otroligt nostalgiska när de åker förbi till exempel mormor och morfars gamla hus som de bodde i när man var liten. Ja, därför man fick odelad uppmärksamhet. Man blev bjuden på saft och kakor, precis. Och de satt där och pratade och man spelade fia, odelad uppmärksamhet.
Mm.
Så jag tror ibland så ställer vi så otroligt höga krav på oss själva som föräldrar. Och min erfarenhet nu när jag då snart levererar mina ungdomar till vuxenlivet är att det är den där närvaron som de kommer ihåg. Det är att veta att de har varit betydelsefulla för mig. Och den starka relationen som vi har byggt i den där närvaron. Som är det som de nu går ut i livet med den tryggheten.
Mm. Gud, det här kastar mig tillbaka till en podd vi gjorde med Bodil Jönsson för länge sedan, ett par år sedan tror jag. Där hon berättade om sin, när hon var barn, så var hon, jag tror det var hos sin mormor. Och hon hade inga pengar, hon hade inga saker, hon hade inga leksaker, hon hade ingenting förutom en sak som hon hade som ingen annan i hennes vuxen i hennes närhet hade, och det var tid.
Mm.
Och hon hade, det enda hon hade var tid, och det var där det var där hon, det är där hon kommer ihåg idag. Det är all tid hon spenderade med sin mormor som bara var med henne liksom. De gjorde inte så mycket, utan de satt där och pratade och var. För hennes mormor sa, det ska du veta Bodil, att tiden den går inte, den kommer. Jag tyckte det var så fint.
Ja, och jag kan verkligen instämma. Jag tror att tid är den hårdvaluta som vi behöver försöka skapa utrymme för våra barn. För att annars så kan man inte bygga sin hjärna utan relationen med en vuxen som svarar an. Det spelar ingen roll hur mycket träning man har. Därför har du ingen som svarar an på dina behov och gör det i samspel. Som är intresserad av att prata med dig så utvecklar du inget språk. Om du inte får en emotionell träning med en person som sätter gräns när jag är frustrerad. Så säger man, men vet du, det blir inget godis idag för det är inte lördag. Och håller fast vid den gränsen. Jag förstår att du är arg nu, men du får inget godis. Vi ska äta nu, så. Du vet. Men,
ja, men det är det som skapar någon form av mening och en struktur. Liksom.
Ja, och som låter mig stå ut i den där frustrationen och inte ger sig. För på grund av tidsbrist. Så kanske man snickar till dem en glass istället och bara för att få tyst på barnen som ligger på golvet och skriker. Förstår du vad jag menar? Mm. Istället då för att ge sig tid. Men vet du, vi ska äta nu. Du får ingen glass. Stopp. Så. Var med barnet i den där frustrationen. För det är det som formar hjärnan i relation. Så mitt budskap skulle ändå liksom vara. Var med barnen. Det räcker. Se till att de får adekvat värme och struktur. Liksom.
Wow, det var väldigt fint sagt, Kristina. Du har sagt otroligt mycket bra idag, men jag tycker det kan få bli våra slutord kanske. Alltså, vi får nästan göra en följetong kring det här, tror jag, för jag har fortfarande så mycket frågor på mitt papper, men det här blev en väldigt lång podd idag.
Ja,
det är otroligt intressant och ett väldigt stort ämne också, det här med hjärnan, det är det. Känner jag.
Och barn,
såklart. Såklart. Ja, det kanske handlar lika mycket om föräldraskapet som om hjärnorna idag.
Men
jag tror, tusen tack Kristina för att du kom och gästade oss i våran podd.
Tack.
Och du är varmt välkommen tillbaka, såklart. Jag vill också säga tack för till alla som har lyssnat, såklart. Och vill ni höra av er med önskemål kring gäster eller ämnen eller ge allmän feedback, så kan ni höra av er till podcast@lifewithkids.se. Så vi hörs igen nästa torsdag på ett helt annat ämne. Tack för att ni lyssnade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.